Ja, då ska vi ta och börja då. I onsdags kväll kollade jag på CNN. Vi har ju en sån här tv man kan trycka in en massa såna här kanaler. Och då såg jag en känd kille där som heter Obama. Han talade och sa att nu skulle de rädda planeten och de måste skyndas på. Han menade att nu när vi har slutit det här förbundet i Paris, ni vet vad det var, klimatlagarna. Det låter ju jättebra, eller hur? Mänskligt sett så låter det jättebra. Om man samlar ihop hela världen nu, nu har man ju över 50% av alla nationer med sig, så man kan ju säga att man har en världsregering med andra ord. Eller hur? Ja. Och det ska skyndas på. Och nu kommer de här trådarna in i alla nationer och så ska man börja implementera det här då. Och jag tror ju att vi ganska snart kommer att få inskränkningar på hur mycket du får köra, hur mycket bensin du får tanka och så vidare. Det ingår i det här, för man vill ju nämligen ha kontroll på allt då. Men något som inte människan har kontroll över, men Gud, så är det ju själva roten till problemet. Och det heter ju synd, men vill man ju gärna inte prata om. Och då står det om Jesus i 1 Johannes 2. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Till och med de här stora politikerna behöver frälsning, alltså. Då står det världen, då står det kosmos. Om du går in i den grekiska texten och söker på det ordet, så ska du se att det betyder världsordning eller en arrangerad ordning. Och vi förstår ju ganska snart då att det är den här tidsålderns gud, som han kallas, som får hålla på tills tiden är slut. Och så när vi läser Bibeln ser vi att när tiden nästan är slut, då kommer han att förstå att hans tid är kort, tror du. För till och med de som inte tror och tittar ut över världen börjar ju förstå att det som händer nu är ju väldigt konstigt. Vad fort allt går, det bara spinner på, va? Och ta det här som hände i Gotland nu bara. Eller det är Gotland bara, men det som händer i våra städer. Det bara exploderar. Folk är faktiskt rädda att gå ut om kvällarna. Vilken förändring, va? När jag växte upp liksom. Man kunde ju tälta vart som helst liksom. Det var ingen som ens liksom, man var inte rädd för något, för det hände aldrig något heller. Det var ju mycket, mycket sällan alltså. Så det har ju hänt. Hela världen har ju sjunkit ner alltså, i våld och elände. Vi är alltså i själva slutfasen i världshistorien. Och det kommer kaos. Många tror att till och med att det här vi ser idag är frammanipulerat. Och det är inte omöjligt. Det ligger mycket såna här konspirationsteorier i luften. Men när vi ser det som händer och ser hur politikerna inte reagerar, då kan man börja undra, vem är det egentligen som styr lagarna och allt det här? Då förstår man att det är någonting ovanifrån som liksom styr, som inte har trätt fram än. Liksom. Man väntar alltså på en falsk frälsare och på ett kontrollsystem som ska träda fram då. Men Bibeln säger att det kan inte komma förrän tiden är inne. Det står i Kairos, står det i andra test 2. Den här mannen då, syndens man som det står. Han kan inte träda fram förrän tiden är inne. Och vem är det som bestämmer det då? Ja, det är Gud. Jag tycker det är så skönt att han har kontroll, va? Överallt. Han låter inte ondskan regera hur som helst. Utan han bestämmer tid. Och sen har han ju sina tjänare också, va? Det är härligt att vara hans tjänare. Vi får ju veta saker innan det händer, så att vi kan liksom söka honom och söka hans ledning och bli ledda. Jag tycker det är underbart det här stället där det står i Uppenbarelseboken att det finns en plats beredd där vi ska finna föda bland annat i 3,5 år. Det står ju där, så det finns ju då en plats beredd åt hans folk. Jag lyssnade på den messianska juden Jakob Prasch i en profetisk uppdatering för någon tid sedan. Och han tror, lägg märke till nu att han tror, att antikrist kommer att komma fram genom alla dessa nationalistiska krafter som nu är igång. När är politikerna ingenting gör åt problemet? Ser ni vad som händer i länderna? Det bara exploderar underifrån. Alltså det här är ju nästan samma läge som när Hitler klev fram. Det är nästan... Och en skrev att ska du se när antikrist kliver fram, så ska du jämföra hur det var när Hitler klev fram. Du ska ha en stor ekonomisk kaos och sen en jättestor arbetslöshet. Och det ser vi hur det kommer, va? När antikrist kliver fram, så står det ju då i första Thessalonikerbrevet att han kommer ju med kontroll. Och han kommer att upprätta säkerhet och fred. Och det står att folk ska önska det och de kommer att få det, va? Men det blir ju ett system. De ska säga äntligen, va, säkerhet och fred. Och så säger Prash vidare, och jag får lov att hålla med honom i en del. För att tittar du på Bibeln då, så ser du att han har faktiskt rätt i en del av det han säger. Han har sagt, skrivit en bok. Sen muren föll, så ser du, han har skrivit att de stora konflikterna i världen kommer aldrig att vara mellan öst och väst, utan det kommer att vara mellan nord och syd. Och det säger Daniels boken, att antikrist när han kommer ha en egen armé. Kommer ni ihåg vad som jag skrev på vår sida nu bara för en vecka sedan? Nu kommer förslaget att Europa ska ha en egen armé, och det är precis vad antikrist kommer ha. För han kommer nämligen att sätta stopp för det muslimska hotet. För det är ju det där sydlandskungen här, det är ju muslimerna skulle annars vara. De hotar ju hela västvärlden. Så nu kommer västvärldens frälsare. Han kommer säkert ur romarriket. Och han kommer att säga, jag tar kontroll över det här, både ekonomin fixar jag, och så fixar jag det här med det här hotet då. Och hur ska man få reda på alla som gömmer sig? Ja, kanske om man inför en tvångsmärkning, så ser man ju snart vilka som hör hemma här eller där, va? Ser ni? Systemet är på gång. Och jag själv tror faktiskt att det är frammanipulerat. Ett spel bakom gallerierna, eller gallerier. För att det som händer i Syrien, jag menar, här har du hela världens armé, Kina, hela köret, och man kan inte göra någonting. Men när det gällde, som man sa, när man anföll Irak, så var ju det världens fjärde största armé. Det tog inte många timmar innan den var nedgjord, va? Så ville man, för om man vill, så hade man ju bara pulveriserat det här. Men det är ett spel, och man kan inte se än vad som riktigt är på gång, men det är något lurt. Är det. Om vi nu drar på till det profetiska ordet då, så jag sa ju att många är skrämda, många jag pratar med, till och med gubbarna på båten, en del tuffa, så här, jag skulle aldrig gå ut själv, alltså förbi femman och förbi där, det står ju hela gäng och robbar det. Det är inte klokt, Göteborg liksom. Och det står ju det att vi ska inte bli skrämda, så är det Matteus 24:6, för etnos ska uppresa sig mot etnos. Vet du vad det är? Etnograf, är det folkslag eller språk? Alltså olika folkgrupper ska vända sig mot olika folkgrupper. Det är ju precis vad vi ser. Om man nu har för religion, det spelar ingen roll, men vi ser det. Hur man vänder sig mot varandra. Daniel 11:32 säger också att en uppdelning kommer att ske vid tidens slut. Och det är de som förstår det här och de som inte förstår det här. Daniel 11:32. Och i Daniel 12:10 säger samma sak. De visa ska förstå, men de ovisa ska inte förstå. Och vad är det man inte ska förstå då? Jo, Daniel 11 och Daniel 12 handlar om ändens tid, där Antiochus Epifanes är en förebild på han som ska komma då, antikrist. Och det står där om, på båda ställena står det om styggelsen som orsakar förödelsen. Och orden säger Daniel är gömt under sigill till ändens tid. Tror ni att vi lever i ändens tid? Ja, det är alltså gömt för dem som lever nu. Elvord tog upp det här förra gången. Och då sa hon så här att antikrist och det här, de ska ta bort det dagliga. Ja, det är ju Jesus va? Det är ju Kristus. Och så ska man upphöja styggelsen. Och det är ju något som är istället för. Alltså Jesus ska bort. Och så kommer något istället som ska tillbedjas. Och när jag satt och förberedde mig idag så såg jag. Ja, men det här är ju exakt samma sak som att förkasta sanningen och upphöja lögnen. Jesus säger sanningen. Och nu upphöjer man lögnen. Nu ska vi läsa. Så här ser vi att styggelsen knyts till lögnen. Så alltså styggelsen och lögnen är ju tydligen samma sak. Så om du läser nu i Matteus 24. Där säger Jesus att bara anden kan uppenbara för oss vad som står där. Och där används ordet eido då. Där han säger enligt Johannes 3 att bara den som Gud föder på nytt kan se Guds rike. Förstå eller uppleva då. Nu ska du få se något spännande här då. Matteus 24:11 står det. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Nu kommer det här ordet eido då. Nu vill jag ta upp grekiska texten för det här förklarar så mycket av det här. Då står det, när ni ser eido. Och då fattar vi att det är bara de som anden kan visa för det handlar om. Hans tjänare eller tjänarinnor som är fyllda, födda på nytt med den helige ande. De ska förstå det här. Och då står det så, i enlighet med detta förödelsens styggelse som Daniel talar om upphöjas på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Här ser vi återigen hur styggelsen är samma sak som lögnen då. Och de visa skulle ju förstå, men inte de ovisa. Säger inte Jesus det en liknelse om ändens tid, om jungfrur som har olja i lampan och de som inte har va? Och då ser du ju i första Johannes att smörjelsen undervisar er om allt och är sanning. Så då vet du vad olja är va? Andens undervisning genom ordet va? Och det är sant, står det. Så grekiskan står här att om ni i enlighet med detta förstår. Vad då? Jo, det måste ju vara det som är gömt under sigill. För nu kommer ju det här. Styggelsen pratar ju Jesus om. När ni i enlighet med detta förstår lögnen eller styggelsen som orsakar katastrofen upphöjas och ta Kristi plats eller position. Ett sigill måste alltså öppnas av anden för att du ska kunna förstå det. Det står i Daniel 12:9. Då vet ni vart jag vill gå nu. Jag vill gå till uppenbarelseboken. Då vet vi vem som öppnar sigillen va? Alla sigill va? Lammet öppnar sigillen. Uppenbarelseboken 6:1. Kom ihåg att det där ordet eido är jätteviktigt att veta om. Att det betyder något som bara anden kan uppenbara. Och jag såg när lammet bröt det första av de sju sigillen. Och jag hörde ett av de fyra väsena säga med röst som åskan. Kom! Nu står det eido två gånger. Ni vet i Bibeln är det väldigt viktigt när saker står två gånger i rad. Va? Jag såg och jag förstod. Skulle man kunna säga då. När det står två gånger. Jag både såg och jag förstod. En vit häst och han som satt på den hade en båge. Och honom gavs en segerkrans. Och han drog ut som segerherre för att segra. Ser ni inte att Gud håller på att uppenbara vad förödelsens styggelse är? Det har med hästen att göra och vem som sitter på hästen. Första sigillet. Nu är det intressant att veta något om Babylons historia. För det är nämligen allmänt känt att Nimrod har hittats i utgrävningar över hela världen. Och han sitter på en häst och han har en båge. Och det står i första Mosebok 10 så står det: Nimrod var en väldig jägare inför Herren. Det var hans namn betyder. Låt oss göra uppror. Men sen fick han ett annat namn. Och det var Baal. Heter han också. Intressant va? Man trodde att han var solguden. Och man trodde hans synliga manifestation på jorden var eld. Kommer ni ihåg Elia och Baalsprofeterna? Hans synliga manifestation på jorden var alltid eld. Historieberättaren Alexander Hislop skriver: utgrävningar av urgamla texter bevisar att i Babylon föddes moderbarnkulten. Nimrod och Baal dog och hans fru Semiramis blev nu upphöjd till himmelens drottning. Hon blev sen med barn och ljög och säger att nu är Baal inkarnerad i henne. Så det barn hon föddes tillbad man samtidigt som man tillbad himlens drottning. Och man sa att det här var alltså en inkarnation av Baal. Och nu kommer Tammuz. Tammuz betyder perfected through fire. Jaha, varför slängde han guld i elden, Aron? Kommer du ihåg det? Moderbarnkulten. Jaha, men jag slängde guldet i elden och så kom kalven ut. Det är ju en bild på Baal. Då börjar man förstå lite bättre när man kan det babyloniska mysteriet. Och så finns det en kyrka där allt det här är inbakat i nästan minsta detalj. Är det. Och då tänker jag på en katolsk plan. Nu sprids det här ut över hela jorden. Du kan hitta utgrävningar. Över hela jorden så hittar du moderbarnkulten. Tyskarna, Hertha med barn. Skandinavien, Disa med barn. I Kina, Xingmo med barn. I Efesus, Diana då. När Israel föll av så föll de ju in i den här moderbarnkulten. Och då var det ju Baal och Tammuz och Astarte som man tillbad. I Egypten är det vanligt att de religiösa monumenten bar bilder av Isis och hennes son Horus. Om du tar och tittar på endollarsedeln i den amerikanska så ska du få se nya världsordningens logga där. Ovanför pyramiden så är Horus öga avbildat. Tänk nu på innebörden. Den andliga innebörden. Alltså det här är mer andligt kanske än vad vi tror. En inkarnerad solgud alltså ska vara ledare över hela världsordningen då. En gemensam religion då. New Age man tror då. Och så ser du en text där det står: vi proklamerar den nya världsordningen. Eller födelsen av den nya världsordningen. Och det var precis vad man gjorde i den 9 november 1989. Gorbachev, New Age-are och kommunist. Påven, moderbarnkulten i Rom. Och G.V. Bush, högsta frimurar nästan i världen. Illuminati. Nu ser det faktiskt ut som historien upprepar sig igen. För om du går till Uppenbarelseboken 17 så får du se en kvinna sitta på ett vilddjur. Tänk efter bilden nu, Horus och så. Den här pyramiden då. Hon har påverkat alla jordens ledare och politiker med sin andlighet, står det. För hon har gett dem att dricka av sitt vin. Det står mysteriet Babylon på hennes panna. Intressant va? Mm. Vi förstår att av den symboliken i gamla Babylon att kvinnan som rider på vilddjuret symboliserar gudamodern, va? Mannen som sitter på den vita hästen med bågen som vinner seger symboliserar Nimrod och Tammuz. Nu ska jag ta något som är märkligt. Är det inte märkligt att alla jordens politiker och konungar nästan hatar äkta kristendom? Men de kan sitta i ett plan och flyga nästan var som helst för att träffa påven. Det tycker jag är konstigt. Eller? Ja, vi är om världen talar väl om er, står det i Bibeln då. Konstigt. Men den går att träffa. Hur kan det komma sig? Jo, nu ska ni höra vad jag tror. Jag tror att det är samma Kristus som manifesterar sig i mässan som det är i New Age. Jag tror det är exakt samma manifestation och närvaro. Roger Åklands syn på Matteus 24 visar oss att det här kan stämma ganska bra. Matteus 24 och vers 24. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i tomheten då eller i öknen. Öknen eller tomheten där, det kan betyda var som helst. Så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen. Så tror de inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända till väster, så skall människosonens ankomst vara. Ja, jag tog upp förut att han är i tomheten. Ja, det är ju precis vad New Age lär, att du ska meditera och använda olika andningsövningar för att komma in i en tomhet där du kan få möta Gud. Han är i behållaren eller i tabernaklet, står det faktiskt på grekiska grundtexten. Det är exakt vad man lägger den här våfflan när den har blivit förvandlad sen av prästen. Så lägger man det. Tänk efter nu. Man lägger den här våfflan i en behållare då. Den heter monstrans och det är en bild på solguden, va? Som liksom ska födas på nytt. Alltså alla symboliker från Babylon finns i det katolska systemet. Så jag la ut den här undervisningen på sidan under, vad heter den nu? Sigillen, va? Senaste bibelstudiet. Där finns det en länk till den här boken som ni ska läsa där, som är fantastiskt intressant. Kontemplativ andlighet är grunden till Emerging Church. Ni la väl märke till också att det ser ut som det blir en falsk tillkommelse där. Vad är Emerging Church? Jo, man menar då att man kan ta alla de här gamla metoderna som ökenfäderna av de här hade då. Som är samma sak som österländsk. Det kommer från Babylon där med. Det finns någonting som kännetecknar de som var i soldyrkan. Och det var skakningar och extas. Och man upplevde eld brinnande nästan inom sig. Ganska märkligt idag, för vi upplever ju samma sak på en del platser där det är karismatisk smörjelse också, va? Som eld och så extas. Det är en liten tanke faktiskt. Man menar också då att hjälpa sinnet för att nå tystnaden, för att följa vår, genom att använda vår andning. Det är också en bild på det här då. Eller att stilla upprepa en utvald bön eller fras eller ord. Och Jesus varnar ju för det här. Han säger att ni inte ska hopa tomma ord som hedningarna i era böner. De går så långt i en del tempel så att man har bönekvarna. Man orkar inte ens be utan man rasslar sig med dem istället. Men det har ju med det här att göra, att man vill in i en annan andlighet, va? Om man vill nå altered state of consciousness eller tystnaden eller tomheten. Romarbrevet 1 och 21 tar upp det här. Det är intressant. Det finns något som heter panenteism. och Panties. Vi har blandat jämt ihop det här för det är ganska krångligt, men egentligen är det ju, kan man säga, samma sak, va? Gud är i allt, eller allt är Gud. Och nu ska ni få se då här. Fastän de kände till Gud. I grundtexten står det att de kände Gud personligen. Ginosko. Man kände Gud personligen. Prisade de honom inte som Gud. Eller tackade honom som Gud. Utan man förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig ner över deras oförståndiga hjärta. I grundtexten här så står det att de tömde sina tankar. Ja, det är precis vad jag har tagit upp, va? De tömde sina tankar. Och vad hände då? Mörkret sänkte sig ner och tar över. Och då byter du världsåskådning. Gud är i allt. Det här tog jag upp med en kille som har varit i det här förut. Han sa att det är exakt så här. Du byter världsåskådning. Som tur är han kommer till Jesus och han sa att det blir så här. Alltså han var ju, höll ju på med till och med svampar och massa grejer för att komma in i det här andligheten. Han vet precis vad jag menar. Det är exakt så här. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Kommer det där igen, va? Lögnen, var inte det samma sak som styggelsen? Förstår vi att vi börjar nu fatta vad det här handlar om, va? Lögnen, sa jag förut, och Jesus, att det är samma sak som styggelsen. De bytte ut den personliga guden mot en opersonlig kraft. Ser du? Som gör att ditt sinne förändras eller förblindas, skulle vi kunna säga. Så när du börjar titta på världen så är du ett av universum. Och det här har med mörkret att göra. Förstår vi nu att New Age är demoniskt? Man byter en, han som har skapat dig byter man ut till en opersonlig kraft. Panenteism då. Gud är i allt. Vi hade en kille som hette Brian McLaren. Ja, han är här fortfarande, men han var kristen en gång. Han gick in i mystik. Han bytte världsbild till panenteism. För han är i kristen mystik. Det är samma sak som jag heter alltså. Nu börjar han tala emot Bibeln och Gud. För det gör man när man får den här världsbilden. Han säger... Så jag bara säger att han har varit på, vad heter, Global Leadership Summit 2012. Samma person som jag pratade om. Evangelisk eskatologi som handlar om att jorden ska förstöras på 7 år stämmer inte med den moderna världen. Nej, men med Bibeln. McLaren förkastar varningarna i uppenbarelseboken och fortsätter. Kristna som var vid makten vid 1800-talets England och USA på 1900-talet såg ingenting komma att utvecklas i den industriella utvecklingen. Vad de hade som hopp? Jo, att en jättekran skulle komma och ta skapelsen och kasta den i en stor sopcontainer. Tänker han då. McLaren menar att de som tror på ett ändetidsscenario fullständigt är fel ute. Men vad är McLaren ute efter? Jo, McLaren är ute efter att förvrida skriften för att finna en grund för att bygga Guds rike här synligen på jorden. Nu börjar vi fatta det här med Agenda 2030 och allt. Vem är det som står bakom egentligen? Ja, det är ju inte så svårt att förstå. Al Gores film till exempel. Det var ju mycket lögner i den filmen som inte stämde. Kopierade bilder och allt möjligt. Han är New Age-are och tillber jorden. Han säger att Gaia, den här jorden, är Gud alltså. Intressant. Det här är från det kommer. Ja. Då är det ju inte undra på om man vill plåna ut kristendomen eller judarna som står för en personlig gud. Va? Då kan man ju låta lite kaos komma. Så att de liksom har det svårt att försvinna. Ja, det är ju mycket konstigt att man inte bryr sig ett smack om alla kristna som slaktas nere i Mellanöstern. Inte ett ljud. Nej. Nej, för de har ju fel världsbild, va. Måste ju vara något sånt. Eller hur? Man bryr sig ju inte ett smack. Katolska kyrkan planerar också att upprätta Guds rike på jorden och att vinna världen för det katolske Kristus. Det är ju han på hästen egentligen, va? Inkarnerad som Tammuz. Det är egentligen där, den bilden du har i den eukaristin. Egentligen. Den eukaristiske Jesus menar man är en närvaro som uppstår då en katolsk präst genom transubstination förvandlar våfflan till Kristus. Detta är höjdpunkten i den katolska mässan. Och vi kallar det här för eukaristi då. För ni vet ju det. När det står i olika sammanhang. Både katolikerna och New Age tror på en kristlig tillkommelse som en närvaro. Det var ju intressant, för det var ju just det Jesus nämnde förut, att min tillkommelse, det är som att hela himlen bara löses upp och så kommer jag. Men något kommer att hända innan med styggelsen, va? Lögnen. Scott Hahn, en katolsk skribent. Jesu andra tillkommelse är vad enti kallar på grekiska för parousian. Det är ingenting som är långt borta alls. Nej, det är närvaron vid eukaristin. Men fundamentalisterna reducerar meningen med parousia till att mena att den är Jesus kommer vid tidens slut. New Age drar fram som en flodvåg över världen. Hela FN är byggt på Alice Bailey och har meditationsrum med mera. Det låter ju väldigt bra det här att rädda jorden, eller hur? Men börjar man gräva i det här och förstå att det ligger mycket mer bakom. Det ligger en andlig verklighet bakom som inte alls är rolig. Warren Smith, före detta New Age-are, väldigt duktig kille, han åker runt i USA och föreläser och varnar för New Age. Han säger så här: det här tror jag är sant. Det han säger det. Uppresandet av styggelsen, eller lögnen, va, som orsakar katastrofen, kan därför mycket väl vara en världsregering som stiger fram, som har en New Age-livsåskådning och som kommer att förfölja alla som inte delar deras vision och syn på världen. Ja, panentistiska. För du är väl en del av den, eller är du... Tror du på en gud eller tror du på kraften? Babyloniska vinet, jordens konungar är berusade av, tror jag, är New Age. Alltså du ska tömma dina tankar med olika metoder så att du får ett nytt medvetande och en ny världsbild. Nu ska vi gå till psalm 2. Kom ihåg nu att tömma dina tankar och vad det innebär och allt det här. Varför rasar hedna folken? Egentligen står det då: varför gör hedna folken uppror? Mot vem? Ja, mot en personlig gud skulle jag tro. Varför tänker folken fåfängliga tankar? Tomma tankar står det på hebreiska. Ja, en förändrad livsåskådning, va? Från en personlig gud till en opersonlig. Jordens kungar reser sig upp. Ja, det är de som har druckit babyloniskt vin i Uppenbarelseboken 17. Ser ni hur skriften bara, hur väl det stämmer? De rådslår med varandra. Vart gör man det? Vart rådslår alla kungar med varandra idag? I en organisation som heter FN. Eller hur? Ja. Mot Herren och hans morde. Ja, det har vi nog sett. Man vill utplåna hans namn. Man har plockat bort honom från skolor och allt. Titta bara. Får knappt ha skolavslutningar i en kyrka idag. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, glödande harm förskräckande. Jag har satt min konung på Sion, mitt heliga berg, och jag vill kungöra Herrens beslut. Du är min son och jag har idag fött dig. Jag måste hinna gå igenom allt det här. Jag ska gå igenom. Man kommer att utplåna och försöka utplåna varje spår. Och det är därför du ser hur man attackerar både Israel och de kristna idag. Hur gör man det? Ja, man ställer till ett litet elände nere i Mellanöstern. Alltså du sänder, man sa ju redan för 10-15 år sedan att det kommer en clash of civilizations. Ja, man strular till lite i Mellanöstern så kommer en massa muslimer hit. Då blir det clash of civilizations. Man tar ut varann. Och så blir det som fågel Fenix, va? Vem tror du kommer att segra ur det här, va? New Age. Jag tror det är manipulerat. Den som är född på nytt av den heliga ande kan inte hata Israel. Går inte. Därför att du kommer ur förbundet med fäderna. Står det i Efesbrevet 2:11-13. Du har alltså gått in i samma förbund som de har med fäderna. Alltså, blir du inympad i Israel kan du inte hata Israel. Du behöver för den skulle inte hålla med om all politik. Det är en sak. Men man kan inte hata Israel. Det är omöjligt. Håller ni med om det? Nu ska vi läsa Hebreiskan och jämföra den med Uppenbarelseboken här. Psalm 2:4-5. Ska vi se vad Gud tycker om saken. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Läser du det hebreiska ordet laag, som betyder ljudet av en främmande tunga som man inte förstår. Och en stark attack och anklagelse mot någons position och ord. Betyder det. Och fortsätter med 2:5. Han talar till dem i sin vrede. I glödande harm förskräcker han dem. På hebreiska står det genom kraftiga skakningar. Så när Gud talar, har vi lärt oss, handlar det om logos. Och här står det dabar, som betyder exakt samma sak. Så Gud arrangerar alltså sitt rådslut och sin vilja i vrede mot de högmodiga. Jakob 4:6. Han står emot de högmodiga, men de ödmjuka i eran nåd, va? Men han arrangerar också sin vilja för de ödmjuka. När Gud talar i Bibeln så brukar det kännetecknas av att ljudet låter som en basun, eller hur? Nu har vi visat vad sigill handlar om. Basun handlar om Guds röst. Det kan du se i Uppenbarelseboken 1 sen. Så när det här sker, att man börjar kasta bort Gud, då kommer han att börja arbeta emot det här alltså. Och då undrar jag, varför är det så saligt att läsa Uppenbarelseboken? Det står att det är det för den som förstår budskapet och förblir i Kristus. Så vi läser Uppenbarelseboken 1:1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snabbt måste ske. Och sen står det sen då att hans röst var som en basun. Och vad är det som måste ske snabbt? Jo, i psalm 2:6-12 och i Efesbrevet 1:9-10 så står det att Gud har insatt sin son på Sion. Vad står det i Hebreerbrevet 12? Då står det om ett berg och så står det om de förstfödda, va? Och så står det att Gud ska skaka allt vad som skakas kan, för att vi ska få ärva ett rike som inte kan skaka. Så då ser du att skakningarna där och basunerna är samma sak. Vi bara jämför. Skakningarna i Hebreerbrevet 12 och i psalm 2 och i basunerna är samma sak. Basunerna är alltså domar i uppenbarelseboken, är skakningar som måste komma enligt Guds rådslut. Och lägg märke till att de är kopior på de plågor som kom över Egypten. Det är nästan identiska. Ja, för den andliga bilden är samma. Då skulle Israels barn befrias ur Egypten och ärva löfteslandet. Men nu ska vi befrias ur världen och ärva riket och hela jorden. Med honom alltså, inte utan honom, men med honom. Ser ni bilden? Det är därför plågorna är exakt samma som i Egypten. Då var det Israels barn, och nu ska vi ärva hela jorden. Och jag sa förut att man måste ha Guds visdom för att kunna se och förstå det här. För har du mänsklig visdom kommer man aldrig att förstå det. Det står ju att det här är en dårskap för de som går förlorade. Talat om korset, sin att det handlar om att vi måste förstå vad synd är. Vi måste ha en frälsare som kan rena oss från synd. Det är egentligen det är ju så jättelätt budskapet. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte hör den här världen till. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga visdom. Den vishet som är fördold som Gud från evighet har bestämt att den ska bli till härlighet för oss. Denna visdom har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens herre. Han som har insatt innan världen ens fanns till. Va? Har ni tänkt på att världen måste alltid bygga eller göra något? Det måste alltid synas. Det är världens tankesätt. Men här handlar det om tron. Och tron är något som accepterar vad som redan är gjort. Och det syns inte. Ibland kan det faktiskt synas när han gör något förstås. Men. Och så säger Paulus så här. Hörde ni? Första Korinthierbrevet 2:5. Vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. När anden faller på pingstdagen och Petrus predikar så säger folket, som vi brukar göra, vad ska vi göra? Det är typiskt va? Vi måste göra något. Det är därför det är så svårt att vänta på Gud, för det händer ju inget. Och Jesus frestas. Det här har jag varit med om så många gånger så jag vet att så här arbetar den onde. Han kommer över dig och så säger han så här. Om du är Guds son eller om du är Guds barn så måste du väl göra något också. Stämmer inte det? Ja. Eller modern frestelse. Det kom fram en kille en gång på femman till Elvor och mig. Och han var inspirerad av lite hyperkarismatis. Han sa till oss så här. Sker det några under och tecken när ni är ute? Ja, det vet jag inte. Det har nog hänt, så jag. Ja, för gör det inte det så är det inte mycket att ha. Det var bland det största anklagan jag har hört. Det gör det ju bara om Gud vill. Ja, när han vill. Jag har skämt under och tecken när vi har varit ute. Men inte när vi har bestämt att vi ska göra det. Utan helt plötsligt bara, tjon. Man tror inte det ska hända någonting. Då händer det. När jag har bett för någon. Och när det har hänt verkliga under. Då har jag suttit nästan och gråtit en gång och inte vilja gå på möte på kvällen. Då händer det. Det största undret jag har varit med om. Så är det ofta. Han plockar ner oss vid ingenting. Ibland är det så här att när Gud gör någonting i våra liv så kan vi få möta honom på ett mycket starkt sätt. Men det kan ofta vara sådana händelser. Det behöver inte vara i möte. Överhuvudtaget. Det starkaste jag upplevt Gud någon gång, det var när jag blev frälst. Och så dog min riktiga mamma. min barndom och allt det här som ligger till grund och har blivit bortlämnad och allt det här. Jag visste inte vad det hade betytt för mig, alltså min själ, hur skadad man var. Utan när jag hade varit på hennes begravning och jag stålsatte mig verkligen för att inte gråta där. Alltså. Jag var som en så här bara liksom. Men när jag åkte hem, och jag glömmer aldrig var jag var, för jag var utanför Gränna någonstans på vägen hem. Då var det något som brast. Och jag grät. Och jag grät. Och jag grät. Och jag grät. Alltså det kändes som hela min barndom bara kom upp. Men samtidigt så kände jag hur jag fylldes med den heliga ande. Han var som tröstaren. Fyllde mig invändigt. Lagade de här hålen. Ju mer jag grät, desto mer tyckte jag liksom det gick sönder och öppnade sig. Och så kom han där och fyllde igen och hela. Och jag kan säga att jag har varit mycket helare, eller mer hel sedan den dagen. Och en natt så kom Herren och snackade med mig om jag ska ge igen alla år som gräshopporna har ätit upp för dig. Och det här är något som gäller alla. En del blir frälsta så sent. Så man tänker att, som jag gjorde, jag var 30 år när jag blev frälst. Jag tänkte, jag har ju förlorat så många år. Och det står just i Joel, de här orden. Jag ska ersätta dig för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna. Den stora här jag sände ut mot er. Jag har alltid en andlig bild också, va? Syndens konsekvenser i våra liv. Han ger så mycket mer igen. Så han kan ge igen allting som du har förlorat i hela din barndom. Läka dig, upprätta dig. Använda dig. Så du blir stabil och hel. Underbart. Då ska ni lova Herren i Guds namn som har handlat så underbart med er och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och ni ska förstå att jag är mitt i Israel. Ja, jag bor i dig. Det där handlar om Kristus i er eller i oss, härlighetens hopp. Och jag vill be nu till sist bara om, jag känner att det är så många här som behöver uppleva helande. Trasiga människor. Sår här inne. Och det tar sig uttryck på en massa konstiga sätt ibland. Och man begriper inte varför man reagerar sig eller varför man reagerar så. Men då har man det här att göra. Själsliga sår. Vi tar och ber ett tag för det. Herre, jag bara tackar dig Jesus att du är här. Det är två eller tre församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Och nu vill jag be särskilt för den som har sår. Hjärtesår. Jag ber att du helar Jesus. Att din barmhärtighet sträcker sig ner den här eftermiddagen Jesus. Tack att du gör under Jesus. Du helar och läker Herre. Och du fyller oss med din heliga ande. Tröstaren. I Jesu namn. Amen.